Du lyssnar på Ulrikas bok av Maria Gustavsdotter, uppläst av mig, Gunilla Leining. Kapitel 1. Morlanda prästgård, sommaren 1644. Katarina Morlandeus stod i skamvrån och lyssnade till sin syster Ulrika som grät. Katarina var tillsagd att stå med ansiktet mot väggen som vette in mot faderns arbetsrum. Men hon hade vänt sig om och fann sig nu instängd bakom linneskåpets öppna dörr. Trots att det var söndag, den dag Herren gett människorna att vila på, höll flickornas mor på att lägga in det nytvättade och pressade linnet. Det gav henne anledning att hålla skåpsdörren öppen och Katarina instängd. Katarina visste att modern gjorde detta bara för att övervaka dem. Hon sjöd av förbittring. Detta var så orättvist. Hon var oskyldig. Hade inte varit inblandad i det som skett. Hade inte insett vad hennes syskon och deras gäst planerat. Ändå blev hon bestraffad tillsammans med de andra. Hon lyssnade igen på Ulrikas gråt och insåg att systern verkligen var ledsen. Katarina undrade varför. Hon trodde inte att Ulrika ångrade vad hon gjort, utan grät mer av harm över att bli straffad. Katarina själv stod med blossande kinder och var bara arg. Hon hade inget att erkänna eller ångra, hade hon sagt till modern, som de muttrat något om att vara hårdnackad. Att Katarina inte förstått något förrän de alla stod i kyrkan trodde inte fru Morlandeus på. Det enda Ulrika sagt var ett tårögt förlåt, inget mer. Hon hade också försökt påstå att hon inte vetat om hysset i förväg, men den lögnen hade modern genomskådat. Katarina visste att hennes bror Magnus nu låg framstupa vid faderns bönstol och bad, med ryggen randad av faderns ridpiska, men hon kände inte särskilt mycket medlidande vare sig med honom eller med Ulrika. Hon hade inte heller något medlidande med gästen, Andreas, men undrade vart han tagit vägen. Så hörde hon moderns steg över golvet och vände sig snabbt om. Hon var inte snabb nog. Modern uppfattade det frasande ljudet av Katarinas styvkjortel mot väggen. Med häftiga rörelser la hon en trave servetter i den hylla som var grundaren de andra. Sen drog hon i dörren och såg på sin dotter. Du står still, sa hon, tills du erkänt och ångrat. Men mor, började Katarina vädjande. Tig, sa fru Morlandeus, som insett att Katarina inte tänkte erkänna och ångra nu heller. Hon sköt upp dörren så den åter bildade en vägg och la en hand på Katarinas axel för att få dottern att vända sig. Katarina suckade och vände ansiktet mot väggen. Det var trevligare att betrakta skåpets dörr, för den var snidad. Och Katarina hade tillbringat många timmar av sitt liv i stilla beundran framför den, då hon istället borde ha begrundat ett eller annat ofog. Försiktigt hade hon låtit fingrarna glida över de människor och djur som rördes över dörrpanelen. Hon hade fantiserat om dem, även sedan hon förstått att det var scenen där Adam och Eva drevs ut ur paradiset. De hade bägge skylt sig med stora löv och Gud stod på ett berg och pekade befallande mot en plats utanför lustgården där lejonet rev ett lamm. På den andra skåpsdörren såg man syndafallet. Ormen hade en kvinnas ansikte och Adam och Eva var nakna, fast deras kön var dolda för de vände sig bort. På den dörren kunde man se lejonet och lammet vila sida vid sida och ett vattenfall som kastade sig ut för samma berg. Skåpet hade stått just där i mer än 100 år. Det hade varit Katarinas morfars fars och kanske hans fars före det. Fru Morlandeus väntade ett ögonblick, men Katarina sa inget och låtsades inte om sin mor, som sen med en suck lämnade henne med skåpsdörren öppen. Katarina vände sig om. Med ena pekfingret sköt hon försiktigt skåpsdörren så att hon kunde kika ut. Hon såg ut genom fönstret. Hennes lilla syster Ebba var där ute och lekte. Hon talade och gestikulerade som om hon hade haft ett halvt dussin kamrater omkring sig. Men Katarina visste att hon var hemma.